För dig menar du? Som gillade ordning och reda och pengar på fredag och...
Jag gillade ordning och reda och jag gillade det.
Men...
Jag hade någon sån här man som var ute i första världskriget tror jag.
Var du det?
Nej, inte, alltså jag tror jag hade aha, en sån okay, man. Och jag okay, tror han mycket om barn och så. Det är därför jag gör lite revolution mot det nu i det här livet. Eller jag tror det, det är sant.
Där kom ingen. Hej allihopa och varmt välkomna till avsnitt 208 av Ångestpodden.
Happy birthday to us. Happy birthday. Ja, men jag tycker det här är helt alltså otroligt. Jag är liksom fylld av, jag vet inte, eufori.
Alltså grejen är att jag vet inte om folk blir lite såhär, men hallå, ni firar ju liksom stora saker hela tiden. För vi firade ju nyss 200 avsnitt. Ja. Och det var ju stort i sig, för att jag trodde väl aldrig att vi skulle släppa så många avsnitt.
Nej, nej, nej.
Men det känns ändå så här, med tiden är det ju något annat. Alltså 4 år är ju liksom så konkret.
Ja, men verkligen.
Speciellt när man är liksom nostalgiker.
Man kan ju inte heller så här, om vi inte skulle hålla på och fira på det här sättet, då lever vi ju inte som vi lär. Förstår du?
Nej, 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 visst. Det är sant.
Så det skulle ju vara helt
sjukt. Menar inte att vi inte ska göra det. Nej. Vi har ju till och med köpt tårta. Och...
Ja, men verkligen. Idag när ni hör det här så ska det ju liksom ätas tårta på poddnätverket, ja, och det ska absolut skålas. Och...
Ja då.
Jag gjorde ju liksom till och med ett evenemang för dig och mig och vår bästa kompis Jossan.
Ja.
För att, så här, det ska
för att vi ska äta resten av tårtan.
Ja. Och bubbel har jag tänkt.
Ja.
Ja, men fattar du, jag tror jag ska dricka bubbel varje dag den här veckan. Nu är det tisdag när vi spelar in det här. Ikväll ska vi på en middag, ska köpa med mig en flaska bubbel.
Okej.
Okay. Och den ska öppnas då i liksom för ångestpodden 4 år.
Okej, okay. Ja.
Ja. Vi, alltså det är ju fan helt otroligt.
Ja. Men det, jag såg också att vi la ut på vår Instagram igår. Ångestpodden heter vi där, följ oss. Och så la vi ut så här, tänk att Ångestpodden fyller 4 år liksom den här veckan. Och då var det någon som kommenterade bara, va? Jag hade max tippat på 3 år. Alltså tiden har ju gått så jävla snabbt.
Men verkligen. Men det är något annat som inte har riktigt med tiden att göra, men som kanske har med att jag håller på att tappa det att göra.
Okej. Okay.
Ja, det här är faktiskt, detta chockade mig och golvade mig, eftersom jag fick, har nu behövt ifrågasätta hela min person här på morgonen. Du vet inte om detta, men
nej.
Jag tänkte att vi skulle ta det här i podden. Så här är det, va? Jag har ju en kille, en pojkvän, som det heter. Som det heter. Som att så här, jag gillar inte samhällets bild av vad det kallas, va?
Nej, men... precis. Men nu heter det ju tydligen pojkvän.
Jo, men jag har ju min älskade pojkvän Emil. Och Emil jobbar ju som elektriker. Som du vet. Det har jag gjort sedan många år tillbaka. Superduktig vet jag också att han är på sitt jobb. Så här, skrytet.
Ja.
I alla fall. Emil har bestämt sig för att börja plugga. Till lärare. Har jag trott.
Jaha.
Så vi, han ska inte plugga till lärare.
Nej,
alltså vet jag
det var det passar honom så bra.
Ja, vad det jag har sagt till mina föräldrar.
Vad fan är det han ska plugga då?
Han ska bli elkonstruktör.
Ja.
Han ska bli konstruktör. För snälla, vad är det? Igår skrev, jag vet faktiskt inte riktigt vad det är. För du vet alltså, så jävla, alltså så här, har han sagt det till mig? Och förstår du att jag, det har i så fall gått förbi mig. Fattar du vad hemskt det?
Igår ja, du kan ju inte ha varit bra på att lyssna.
Igår skrev jag ett godnatt-sms som är så här. Wow. Nu börjar en ny resa i vårt gemensamma liv. Jag är så peppad på att vara ditt ultimata stöd och alltid finnas där. Jag vet redan nu att du kommer bli århundradets bästa lärare. Nej, men förstår du?
Ja, men nej, det gör jag. Jag väntar på svaret här.
I måste har jag fått, ha ha ha, jag ska inte bli lärare, hjärta. Men jag vet att du kommer stötta mig. Jag bara, det ska du väl? Yrkeslärare, eller va? Och han svarar, nej, konstruktör.
Men vad fan, lyssnar du inte?
Nej, men jag vet inte. Det, vadå, vi har suttit och haft samtal med hans föräldrar där jag har varit helt inne och sagt, ah, det här är ju rätt steg. Du vet, jag bara, det här passar jag mig som handen i handsken. De har ju då säkert tänkt så här, konstruktör, ja. Alltså, det är så som att jag vet... Nej, men förstår du, jobba med människor.
Vet har jag typ inte sagt ens vad det är.
Nej.
Ja. Ja, men det är kul att han ska liksom börja plugga och ta ett nytt steg. Så jag tror det är jättebra i vilket fall som helst.
Ja, men det här
det är jättebra ju... att så här, men bara för att alla ska kunna applicera det på sig själv också, att det är ju liksom så jävla bra när man känner att man har hamnat liksom i en cirkel där man liksom, alltså man, det är inte så att man vantrivs kanske på jobbet eller liksom med det man pluggar eller vad man nu än gör, men man känner liksom att man inte utvecklas mer. Men det är ju så jävla svårt att ta de där stegen. Att så här, men nu bryter jag detta. Nu börjar jag faktiskt plugga. Man tar tag i det. Ja, men nu blir jag elkonstruktör då.
Ja, men alltså jag fattar inte när det här har flygit över mitt huvud. Nej. Alltså du vet så här, att jag med har varit så här 100% säker på att Emil ska bli lärare. Ja, det är så jävla sjukt. Alltså mitt liv är...
Alltså ja, det har du sagt till mig. Det var ju inte igår. Du sa det första gången.
Men fan vad sjukt.
Ja.
Alltså jag känner skamkänslor typ. Men samtidigt säger jag så här, jag bara, gud, alltså det är inte det att jag nu kan dra mig till minnes att jag har hört konstruktörens.
Nej.
Det är helt nytt för mig.
Ja, eftersom du inte ens...
Men förstår du, när han vaknar måste han läsa det här gulliga smset från mig.
Ja, som du, det blev liksom inte alls lika gulligt.
Nej, men verkligen, alltså vi så drar på. Det är så här stråkarna
kommer in. Ja, den här liksom, jag vet inte. Nej, försöker gottgöra sin frånvaro med så massa pepp och så. Sen bara visar det sig ändå att man inte alls är med i den andra
fiffan. Du vet så här, vi håller på att skriva vår bok. Jag är så jävla självupptagen i det. Alltså.
Ja.
Han får lyssna liksom när jag mår dåligt över att jag... Kan jag beskriva nu det här med att inte hitta sig själv?
Ja, precis. Och du kan inte ens uppfatta vad det är han ska studera
till. Fy fan. Ja, det här är...
Det är lite varje timme faktiskt.
Ja, det är en ny nivå av något jag måste gå igenom, känner jag. Du, innan vi också sätter igång så måste vi prata lite om förra veckans avsnitt. Så pratade vi om behandlingshem.
Yes.
Och vi förstod att det rörde upp oss en del och sådär. Elin som gästade oss har ju bott på HVB-hem som sagt.
Mm.
Och vi insåg att vi kan inte vara helt tydliga med det. Men HVB-hem, det står för hem för vård eller boende.
Mm.
Sen finns det såklart andra typer av boenden. Elin berättade ju att på hennes HVB-hem fanns det även de som var tvångsinlagda.
Precis, men hon hade ju gjort det frivilligt.
Precis. Och alltså, när man blir tvångsinlagd så kanske de allra flesta faktiskt inte har så bra erfarenheter av det. Och som sagt, kommer vi göra mer avsnitt om det här, det sa vi.
Mm.
Men sen finns det ju också psykiatrisk tvångsvård, exempelvis rättspsykiatrin. Då handlar det ju mer om när man kanske har begått ett brott. Det kan ju vara alla typer av brott som man då har gjort under psykiatrisk påverkan. Och då är det ju mycket mer så här institutions...
Ja, ja, och förmodligen är det också så att många av dem som har erfarenhet av liksom tvångsvård, de har ju blivit liksom tvångsomhändertagna när de har mått så extremt dåligt. Det rättfärdiga, inte våld eller typ såhär, den fastspända flickan, den dokumentären där hon ligger liksom i en jävla... Ja, skitbra dokumentär. Men såhär, det rättfärdiga inte det, men det blir ju säkert också så att många som har blivit tvångsomhändertagna, det de minns från liksom den första tiden där är ju säkert våldsam och så jävla mycket rädsla, för man är ju såklart livrädd, man är liksom sjuk, tas ur sitt sammanhang från det lilla som man kanske har klamrat sig fast vid som ens vardag liksom.
Ja, och sen för att man faktiskt gör någonting med tvång.
Ja, precis.
Det är ju så skitobehagligt.
Ja.
Nej, men jag ville bara säga det som en så här brasklapp.
Mm, men det kommer som sagt mer avsnitt om liksom andra upplevelser och erfarenheter av behandlingshem.
Mm.
Mm. Men jag ångrar inte att vi gjorde den bra sidan först.
Inte jag heller.
För att jag vill ändå fortfarande inspirera andra som kanske tvivlar och inte är helt säkra på om de ska söka hjälp.
Och sen som inte heller är där av att kunna bli tvångsinlagd.
Nej, precis. Man men är inte ändå så sjuk.
Nej, men precis. Men ändå är jättesjuk liksom och behöver hjälp, och att då kunna fatta det beslutet själv. Ja, jag tycker med det, jag är jätteglad för det avsnittet.
Ja,
men jag kände bara att jag ville säga det.
Mm. Men idag firar vi ju då alltså lite 4 år här.
Nej men
och eftersom vi i 200 avsnittet gjorde vi ju liksom en del tillbakablickar och så, eftersom det ju var livepodd och hela faderittan. Men det kommer väl ändå bli lite kind of tillbakablickar på liksom Jag vet inte, vi har ju pratat om fördomar tidigare på podden.
Jo, men vi
det
har
var ju
det.
Ett av våra absolut första avsnitt. Det är typ avsnitt 3-4.
Ja. Myter och fördomar heter det.
Ja.
Mm.
Men vi tänker att vi liksom ändå ska vara där lite idag igen. För att det har ju faktiskt ändå hänt väldigt mycket. Mm. Och vi har ju... Men alltså jag skulle dels säga att vi har ju blivit 1000 gånger bättre på podda.
Nej, men också att vi nog har stött på henne med fördomar och insett att okej, det finns fan ännu.
Alltså jag skit. Typ fördomar som inte är de här helt vanliga fördomarna som alla vet om, utan mer de här strukturella fördomarna.
Men grejen, alltså så här, jag blir så jävla less på att vi kan sitta och podda om det här. Alltså fattar du? Att vi så här, 4 år efter att vi startade ångestpodden så genomsyrar det fortfarande samtalet om psykisk ohälsa.
Mm.
Jag fattar att så här, medialt kan det kännas som att alla pratar om psykisk ohälsa. Men det spelar ingen roll. Så länge vår mänskliga syn inte förändras, så behöver vi väl fan
men
prata
det
om det ännu mer.
Men det hur man pratar om det har jag läst på.
Du, ja, man. Men det kommer vi såklart.
Mm.
Men alltså, så här, det sitter ändå så djupt rotat i människor.
Mm.
Alltså den här rädslan och stigmat och tabun, alltså liksom vi får den med modersmjölken på något jävla sätt.
Mm. Ja, men också typ att man liksom börjar prata om det för sent ju. Alltså jag vet att det var någon lärare som sa till oss efter att vi hade varit och föreläst någonstans, ni borde ju föreläsa för förskolebarn. Och liksom först kan man ju känna sig bara nej men gud, det kan man, det ska man kanske inte alls det göra. Men på något sätt så känns det som att de som liksom pratar ut i media eller liksom står för sin psykiska ohälsa, de är ju ändå 20 plus.
Ja, precis.
Alltså i alla fall de som får synas eller de som syns. Och det tror jag är alldeles för sent.
Verkligen.
Alltså det är ju liksom alltså, i tonåren mycket börjar.
Ja, och jag tror, nej men så här, men alltså visst man ser ju de artiklarna med personer som är yngre och liksom alltså hela den så här, men hur det porträtteras, det är problemet.
Mm.
Att så här, det är liksom offer, alltså den här offerrollen är liksom så genomsyrad. Och sen så här, ja, alltså det är jävligt, jävligt synd om alla oss som kämpar med vår psykiska ohälsa, som inte blir hörda, sedda på det sättet som vi förtjänar.
Mm.
Men alltså det är så här, vi är ju också så mycket mer.
Mm. Ja, men och vi har ju också hamnat liksom, alltså samhällets utveckling har ju, bara sen vi startade podden har det hänt så sjukt mycket med samhället, liksom sociala medier och hur vi lever idag och hur vi typ förväntas leva. Mm. Och det har ju verkligen börjat liksom debatteras liksom hur, var ansvaret ligger, där vissa menar att allt ansvar liksom ligger på psykiatrin, man måste liksom, den måste verkligen prioriteras mycket mer, psykiatrin måste få mycket mer pengar, men hela det här, det är kanske inte, det är liksom inte varje individs fel, utan det är hur vi lever, alltså det är ett samhällsproblem, det är samhällsstrukturer som måste förändras för att vi ska kunna bryta den här trenden. Och det har vi också sagt flera gånger i podden, men när vi var i Almedalen, inte denna sommaren men förra sommaren, var vi ju med i ett seminarium där det var en forskare som pratade liksom om psykisk ohälsa och självmord bland unga, där hon sa att oavsett om vi sätter in alla insatser vi kan idag så kommer självmorden bland de unga öka de kommande åren.
Precis.
För att det har gått så snabbt, alltså vi hinner inte.
Nej!
Men det är ju för att man har blundat för det här.
Vi hinner inte och vi vet att vi ska ta i det, så då är det bättre att vi fortsätter blunda. Mm. Alltså, men jag läste alltså just så ur historiskt perspektiv. Så från Ahum, eller Ahum som är en sida då, så stod det liksom så här att genom historien, alltså psykisk ohälsa har alltid varit tabu genom historien, det vet vi ju. I första avsnittet av Ångestpodden sa vi till och med att man brändes på bål typ för 100 år sedan. Nej, men så här, på 1600-talet så gjorde det ju faktiskt det. Men också så här, alltså där skrev de just om att så här, den psykiska ohälsan har varit så komplex. Alltså du vet, har du ont i benet, här har jag ont, och så pekar man. Det psykiska har alltid varit så komplext, och det har nog också gjort att människor liksom har varit rädda för det.
Men jag läste också där att, alltså för inte så värst länge sedan så var cancer också ett tabubelagt ämne.
Precis, jag läste också det.
Ja, men att eftersom man tog tag i cancer och började prata om det som den fruktansvärda sjukdomen det är, och också pratade om hur alla runt omkring en cancerpatient drabbas, det gjorde liksom att hela samhället, man la jättemycket resurser på det, man la pengar på forskningen och man har ju kommit jättelångt i cancerforskningen. Mm. Sen finns ju fortfarande jättemycket mer man kan göra, men liksom vi kan få den förändringen i psykisk ohälsa, ja, också. Det handlar bara om hur vi lär oss att prata om psykisk ohälsa.
Men jag måste citera då från sidan, så står det så här: svårigheterna för utomstående att förstå vad psykisk ohälsa faktiskt är har lett till missuppfattningar, rädsla och fördomar. Under många århundraden, kanske årtusenden, var psykisk ohälsa kopplad till demoner och onda andar.
Mm.
En person som var deprimerad, ångestfylld eller led av en personlighetsstörning ansågs ha blivit drabbad av mörka krafter. Behandlingsmetoder för att driva ut andarna inkluderade exempelvis mystiska ritualer och tvångsisolering. Dessa metoder används skrämmande nog fortfarande i vissa delar av världen.
Mm.
Nej, men alltså det är ju det att, så här, att vi inte ens i hela världen ännu, alltså, angriper psykisk ohälsa med värdighet. Mm. Alltså att vi så här, att det finns då liksom i vissa delar av världen så bara så här, åh, en demon har kommit in i den här personen.
Ja,
let's göra en seans.
Ja, och då blir det ju också att den som är drabbad tänker ju också och tror att, ah, jo, jag har nu blivit drabbad av en demon, så jag söker inte hjälp.
Nej, men eller hur, det här,
det
är
pinsamt liksom. Jag har misslyckats.
Ja, men verkligen.
Ja.
Men också, jag läste en annan grej också i Läkartidningen, som jag alltså verkligen så här fastnade vid, för att jag bara, men det här är det sjukaste jag har läst.
Mm.
Då stod det just att så här, ja, men just alltså hur pinsamt många tycker att det är att söka hjälp för det psykiska, att det är liksom stigmatiserat att våga söka hjälp och hela den.
Mm.
Det leder ändå till att så här, som person, när du mår dåligt så föredrar du ändå att vända dig till primärvården, vilket då är vårdcentral och hela den liksom, istället för att direkt vända dig till en psykiatrisk
mottagning. Man kanske sa, åh, men jag känner ju ändå Eva där, min husläkare. Jag har ju varit där och innan.
Men bristande kunskaper om psykiska sjukdomar inom primärvården leder i sin tur till underdiagnostisering och underbehandling. Detta står alltså i Läkartidningen.
Mm.
Det alltså det är inte det. Bra. Att till och med så här, ja, men det har vi med sagt ganska många gånger, och inte minst när vi föreläser, att så här, idag har vi något som kallas första linjen psykiatri, som ska funka då på vårdcentralerna och som ska vara lättare åkommor när det kommer till det psykiska. Men det fungerar ju inte. Alltså, det är som att primärvården har ju inte den kunskapen som krävs.
Mm. Men jag tror också liksom att alltså, jag tror ju verkligen att det är en fördel om man träffar en läkare eller psykolog, med vem man än ska prata med om sin psykiska ohälsa, så tror jag nästan alltid att det är en fördel att personen själv har egna erfarenheter, för att då fattar man på ett helt annat sätt. Men jag tror också att eftersom det är ett så tabubelagt ämne, så och eftersom det finns så lite info om det, alltså säg typ att jag har lite av panikångest, sen pluggar jag till läkare och upptäcker då på läkarlinjen att vi läser ju knappt någonting om psykisk ohälsa, eller socionom, det har vi ju till och med liksom delat jättemycket på Instagram, hur lite socionomer läser om psykisk ohälsa. Precis. Att så här, då blir det väl att man börjar ifrågasätta det och bara, det måste ju finnas en anledning till varför vi inte läser mer om det här. Mm. Och då lite förtränger man sina egna erfarenheter. Precis. Så när man då träffar en patient eller en klient eller vad det nu än är, då liksom har man lite förträngt hur man själv hade det, för man bara så här, det är typ lite känna efter ändå.
Mm.
Alltså du vet, jag tror att den risken finns också.
Mm. Men samtidigt med så här, alltså, om man tittar ur politisk liksom, syn, alltså hur lite pengar det satsas på psykiatrin i jämförelse med alltså, allt det somatiska, alltså allt det fysiska, den sjukvården. Alltså det är ju inte konstigt att vi då har inbyggt att så här, det här är inte lika på riktigt.
Nej.
Som att bryta ett ben eller drabbas av en blindtarmsinflammation.
Nej.
För att drabbas du av en blindtarmsinflammation, så vet ju du att den kommer bli bortopererad när du åker in till akuten.
Mm.
Men om du drabbas av självmordstankar, så är det så här, det finns liksom ingen garanti för vad som händer när du tar dig in till vården.
Nej.
Då.
Precis.
Och det spelar också sån extrem roll var i landet du söker.
Mm.
Den hjälpen. Alltså jag, du vet så här, vad fan sänder det för signaler? Konstigt att vi då tror så här, jag är sjuk i huvudet eller jag förtjänar inte hjälp eller det här är liksom inte på allvar. Mm. Nej, för eftersom politikerna sänder ut exakt det budskapet, mm, är det ju inte konstigt att vi tror att det är så.
Nej.
För hela liksom samhällsapparaten sänder ju ut det budskapet.
Mm. Ja, men sen vet jag inte, alltså så här, det görs ju forskning, alltså det finns ju någonting som heter Hjärnkoll,
mm,
som på uppdrag av regeringen,
ja,
forskar och liksom kollar liksom statistik och försöker göra kampanjer och liksom, och gör det skitbra, mm, men det är fortfarande liksom den här, det räcker inte att Hjärnkoll, vi och alla andra som liksom jobbar för att motverka psykisk ohälsa, det räcker ju inte att vi kämpar på i blindo.
Nej, nej.
När inte samhället liksom hakar på hela den, ja, grejen. Precis. Och jag då bara för, jag var inne på Hjärnkoll,
ja,
och då hade de bland annat så här listat punkter på hur, ja, men hur psykisk ohälsa ofta porträtteras, bara för att vi ändå är inne på det, i media.
Mm.
Och liksom massmedia, sociala media har ju liksom, ja, men jag skulle säga typ den största makten.
Verkligen.
I hela samhället.
Mm.
För det är liksom de som styr trender och, ja, men hur, det har vi har ju pratat väldigt mycket om källkritik. Mm. Men jag vet ju själv hur lätt jag gå på saker eller hur lätt jag färgas av saker jag läser. Och då hade de gjort, alltså Hjärnkoll hade då punktat upp fem punkter på varför och hur media liksom protesterar psykisk ohälsa, där liksom den som leder då,
ja,
ofta anses eller lyfts upp som ett offer.
Ja.
Och då är den första punkten så här: det är extremt lågt deltagande i media. Två omfattande svenska studier visar att personer med fysiska och psykiska funktionshinder är kraftigt underrepresenterade i media.
Mm.
Nummer två, ensidig bild med fokus på sjukdom och problem. Det är vanligt att porträtteras som ett offer för sin sviktande kropp eller för olika samhällsinstanser. Fokus läggs på vad personen inte klarar av jämfört med samhällsnormen.
Mm, mm.
Det stämmer ju.
Verkligen.
Trean, värderande ordval. Det här är sjukt intressant. Ofta används ett statiskt uttryck som lider av psykisk ohälsa. Alltså vi gör också det här.
Mm.
Vilket ger intrycket av att lidandet är konstant över tid. Uttrycket formar även bilden av ett lidande offer, liksom att det ger intrycket att det bara är sjukdomen i sig som orsakar lidandet. En Google-sökning på 9 nyhetskanalers webbplatser visar att uttrycket lider av psykisk ohälsa är det dominerande uttryckssättet med 8598 träffar, jämfört med neutrala beskrivningar som har psykisk ohälsa 65 träffar och lever med psykisk ohälsa 18 träffar.
Det är helt sjukt.
Det är så jävla sjukt. Ja. Men jag säger ju också det.
Ja. För att, men samtidigt så här, ja, fast det gör vi väl.
Jo, det gör vi, men det blir ju just den här offer,
ja,
och att lidandet liksom är konstant,
ja,
och att det bara är en som lider.
Ja, men verkligen. Men jag såg också att det var någon annan undersökning. Gud, var vi inne på undersökningen då? Så vi,
jo, men det är bra.
Ögat är liksom med.
Mm.
Forskningsglasögonen är på.
Mm.
Nej, men där de hade kollat 10 olika filmer,
mm,
där schizofreni porträtterades.
Mm.
Schizofreni är ju liksom en väldigt tung psykiatrisk diagnos.
Mm.
Och alla de här 10 olika karaktärerna då i de här filmerna,
mm,
skulle då lida av schizofreni. Se, mm, nu säger jag det igen. Skulle ha schizofreni.
Ja.
Då, alltså, oavsett vilken film,
mm,
alla de här 10 karaktärerna hade gemensamt att de visade upp egenskaper som så här, man kunde inte lita på dem, mm, och de, ja, men var liksom så här, ja, men ingenting de sa stämde typ.
Nej. Det är fjärde punkten här. Ja. Karaktärer framställs som barnsliga. I forskningsstudier från Nya Zeeland visar att nära hälften, 43% av karaktärerna med en psykisk sjukdom i dramaserier framställs som mer eller mindre barnsliga, icke-produktiva och misslyckade. Personerna pratar med grammatiska enkelt språk och använder en barnslig röst och framstår som förvirrade. Det är därför man älskar till exempel Homeland, för där bryter de ju den fördomen med Carrie.
Ja, inte helt ändå.
Nej, inte helt och hållet, men hon är ju ändå produktiv.
Ja, men verkligen.
Och
verkligen.
Det var ju därför man också gillade Skam så mycket, för de fick ju in så jävla mycket psykisk ohälsa, trots att det var så här, ja visst, Vildes, hennes mamma var ju, hon mådde ju verkligen skit och låg bara hemma, men Nora var en högpresterande elev, man hade ändå erfarenheter av ätstörningar till exempel. Precis. Vilde också ju, alltså så här, de fick ju ändå in det så sjukt naturligt.
Ja, men verkligen, men om vi tänker på liksom skräckexempel så måste jag ju ändå säga den svenska filmen I rymden finns inga känslor.
Ja, det är ju som att de är helt dysfunktionella.
Ja, men verkligen.
Det är ju så det målas
upp. Ja, det är verkligen så det. Och verkligen den här barnsliga bilden.
Precis.
Av att säga, vad håller ni på med?
Ja, och sen sista punkten. Äger inte sin egen historia. I mediainslag som handlar om personer med psykisk ohälsa är det oftare personer i olika maktpositioner som uttalar sig om gruppen, snarare än att personer med egenupplevd psykisk ohälsa själva formulerar och nyanserar sin situation.
Ja, det stämmer alltså, ju också. Ja, men verkligen, vem är det liksom som bestämmer allt det här, hur det ska funka kring psykisk ohälsa?
Vi kanske ska prata om psykisk ohälsa. Det är jättebra att man har med forskare också, men du måste ju ha vanliga människor som får gå ut och prata om sina erfarenheter.
Ja. Okej, men Sofie, ska vi gå in på lite fördomar nu då?
Ja.
För det, alltså, du vet så här, det här roar mig. Det är liksom på den nivån. Jag blir liksom så här, och vi frågade ju er på Instagram också.
Ja.
Ni är inte kloka.
Nej, det är
Nej, men ni är inte kloka, och då menar jag verkligen så här, ni är så galna som har som skriver så mycket till oss, men också tänk att ni får vara med om det här. Alltså fan. Men du vet ju, en av mina absoluta favoriter som jag tycker är så sjuk bara, det är ju det här med att det är en fas. Att det bara liksom skulle gå över.
Alltså så här, förhoppningsvis är det ju bara en fas av ditt liv, men det är ju inte en fas som är att det är en fas som alla ska gå igenom och du måste rycka upp dig, för det är ändå bara en fas.
Nej, men precis.
Förhoppningsvis är du ju liksom, mår du jättedåligt, men det är ingenting som du kommer göra för resten av ditt liv.
Men vadå, alltså så här, en fas, det är när brösten börjar växa. Precis. När man kommer in i puberteten.
Ja.
Att få en depression när man är 14 år är inte en fas.
Nej.
Utan det måste man ju ha hjälp för. Men jag behöver ju inte hjälp när jag är 13 och mina patta började växa liksom.
Nej, men det gjorde ju ont.
Ja, men det gjorde ont.
Ja.
Och så var det med det.
Hemskt.
Ja, men du vet så här, alltså att snacka om det som en fas, men där tror jag med den generationsfråga.
Jag tror
många liksom så här i en föräldra, kanske inte minst i vår föräldrageneration, nej men yngre män såklart. Att det kanske kan vara skönt att luta sig mot att det är en fas. Speciellt om det är liksom en tonåring som mår dåligt. Att så här, det är bara en fas nu i X liv som snart är över. Man bara, fast det kan bli en jävligt lång fas om X inte får hjälp.
Ja, och så här, den här fasen kan eskalera väldigt snabbt. Om ni bara låtsas som att det bara är en liten fas.
Ja, men precis. Och så ska man säga det när någon är 30 och går in i väggen. Oj, en liten fas här för Sofie.
Precis.
När hon sprang rätt in i väggen gjorde hon. Men snart är hon tillbaka på jobbet, upp på hästen som vi brukar säga.
Ja, men så skulle det då vara en fas i mitt liv där jag inte kan hantera liksom yttre intryck och där jag inte kan hantera stress.
Nej,
det handlar ju inte om det. Liksom.
Nej.
De som har gått in i väggen har ju varit utsatta för extrem stress under jättelång tid många gånger.
Och vad
många
säger man
också, det är ju inte alls många gånger det handlar om att det är stress på jobbet bara, för det handlar typ om hela livsstilen och hur man inte kan slappna av.
Och man måste ju förstå att det är livsfarligt att kalla det en fas.
Ja.
Bara så här, någon kommer och säger att den har självmordstankar.
Ja,
det är bara en fas.
Ja.
Ah, det kanske vi inte ska säga.
Nej. Jag tycker vi ska akta oss lite där.
Ja, det är ändå en ganska... De är så lätt att slå hål på också.
Ja,
det är
ju också standard liksom.
Ja, men verkligen. Okej, kör någon annan då.
Ja, men att man bara, här står det självskadar, men det kan ju vara typ att man liksom säger att man mår dåligt för att man ska få uppmärksamhet.
Mm. Det är ju med en klassiker.
Ja.
Men den, kom inte den fördomen lite så här, i vår generation? Alltså,
det
när
var ju
vi,
med hela så emo.
Precis, ja. Hela den kulturen.
Mm.
Så här, att det på något sätt blev
det
inne.
Kom ju i samband med att man liksom började hänga på internet.
Ja.
Sociala medier fanns ju inte då, men det var ju liksom Lunar, MSN.
Precis.
Och hela den grejen.
Ja, men verkligen.
Ja.
Och sen efter det så hängde det ju kvar, ja. Bara. Det får vi ju, alltså främst från unga människor, får vi ju väldigt, väldigt ofta att säga, fast alla i klassen säger att jag bara vill ha uppmärksamhet.
Ja.
Men va? Alltså, vem vill ha det? Som att någon bara, jag är magsjuk. Nej, du vill bara upp.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dåligt. Bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Uppmärksamhet. Det är som att man skulle säga det till en person. Jag har fått halsfluss. Nej, fuck heller. Du vill bara ha uppmärksamhet.
Ja, det är bara synd om dig liksom.
Ja.
Och så här, alltså, det uttrycket känns ju bara som att det kommer från personer som själva inte har någon erfarenhet. Mm. Eller känner någon som har någon erfarenhet. Men liksom, om det skulle vara så att någon gör det bara för att få uppmärksamhet, måste man ändå uttrycka det? Mm. Kan man låta den personen bara vara?
Ja.
Då?
Precis.
Alltså du vet, alla måste ju inte finnas där och hjälpa till. Men det är ju samtidigt så att man måste ju ändå försöka rannsaka sig själv om det är de känslorna man har inför någon som hela tiden söker uppmärksamhet. Det behöver ju inte bara vara i psykisk ohälsa. Det finns ju personer som alltid har ont någonstans. Mm. Det är alltid synd om vissa människor.
Mm.
Alltså så här, men jag vet inte, men det är ju personer som av någon anledning inte mår bra.
Men det är ju som den här personen beskriver att så här, är henne självskadad då?
Ja.
Alltså folk som tycker att det i det läget är relevant att så här, du gör det för uppmärksamhet. Vem vill ha ont?
Och för så uppmärksamhet? Vem vill söka uppmärksamhet på ett sätt som är tabu?
Ja, men verkligen.
Alltså, varför skulle man vilja dra åt sig av den uppmärksamheten när det är så tabu att må psykiskt dåligt?
Ja, men precis. Och så här, om man vill ha uppmärksamhet så kan jag säga att det finns väldigt mycket andra sätt.
Gud, ja.
Personer tar inte till psykisk ohälsa för det och så här hittar på det.
Nej.
Och om det finns någon som gör det, vi säger att det är någon som så här hittar på.
Mm.
Men alltså då kanske det är 1 av 100 och då kanske vi måste låta den passera för att hjälpa de andra 99.
Ja, men precis.
Ja, jag har ju en annan också.
Mm.
Det är det här med att man är farlig.
Ja.
Och det är ju bara nyhetsrapporteringens fel,
ja.
Tycker jag.
Det här har jag också läst skitmycket om.
Ja, ja, men säger att det är någon galning som har mördat någon.
Mm.
Och så är det liksom någon psykisk ohälsa med i bilden eller någon psykiatrisk diagnos eller vad som helst, då nämns ju det gärna tillsammans med att man säger att så här, den här dåren eller den här galningen eller den här massmördaren som lider av alltså, depression. Alltså, så här, men det är ju inte synonymt med att får du en depression så är det lika med att du kommer gå loss och mörda folk.
Nej, det läste jag också. Det var Hjärnkoll som hade lagt ut det också, har jag för mig.
Mm.
Det finns i alla fall en studie som är gjord av en Joel Rasmussen. Han har så här doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap.
Oh,
yeah. Och på uppdrag då av regeringen så gör Hjärnkoll alltid när det har liksom har hänt typ ett stort dåd, typ som när Anna Lind blev mördad på NK i Stockholm, eller här då som jag har läst om Anders Behring Breivik, så terrordåden i Norge. Då gör de liksom, studerar de hur media liksom, hur snabbt det går innan man blandar in psykisk ohälsa och hur mycket man liksom använder sig av det begreppet typ för att få klick. Och då står det så här: forskning om mediebilder av psykisk ohälsa har bedrivits åtminstone sedan 1950-talet. Sedan dess och fram till nu visar en mycket stor mängd internationella studier att massmediernas representationer av psykisk ohälsa är negativ, och de händelser som psykisk ohälsa oftast relaterar till är våldsbrott. I massmedierna behäftas den som har eller antas ha psykiska problem med egenskaper som farlighet och oförutsägbarhet. Mm. Denna mediebild både påverkas av och förstärker gamla strukturella stereotyper.
Precis.
Det är liksom problemet. Det är ju därför man liksom inte vill säga att ah, men mitt barn eller så här, man vill liksom inte stå för den psykiska ohälsan.
Nej,
man är så jävla rädd vad alla andra ska tänka om den personen.
Men det är liksom ingen som skriver så här, den här massmördaren hade makat här. Det kan ha något med det att göra.
Mm. Och det var
man bara, jag har ju personligen blivit mer galen i min skalle när jag har makat här, för att det är så jävla jobbigt, än när jag hade en depression.
Mm. Och det är så jävla intressant, för det var en jättelång studie, så jag tänkte först bara, åh gud, jag måste läsa, men det hade blivit alldeles för tråkigt att sitta och lyssna på när jag läser. Jag kan länka den i vår slutna Facebookgrupp, Ångest på när vi pratar vidare. Men det stod bland annat att så här, de hade liksom då gjort staplar över och kollat hur många gånger man liksom hade skrivit då Breivik och psykisk ohälsa, eller Breivik och någonting med hans politiska åsikter.
Mm.
Och om man läste hela artiklar om honom, då var det vanligare att man liksom, man benämnde psykisk ohälsa ganska ofta, men det var oftare man pratade om hans politiska ideologi.
Ja, det känns liksom ju mer relevant.
Ja, precis, jävligt mycket mer relevant.
Det känns ju betydligt mycket farligare än om det skulle vara så att han var drabbad av någon.
Precis. När man läste ingresserna så var det också så att det var oftare kopplat till hans politiska åsikt, men när man läste titlar,
alltså rubriker,
då var det oftare så att det var psykisk ohälsa än hans politiska åsikt.
Alltså fattar du vad sjukt
det är? Ja, det är så jävla sjukt.
Jag
minns ju också det när man liksom började, när de började prata om att han måste ha någon psykisk diagnos, för annars gör man inte det här. Och liksom, ja, det är svårt att fatta hur en normal människa kan göra ett så sjukt ord som det var på Utöja.
Ja,
men det visade sig att han inte var sjuk.
Nej, men jag vet.
Han var ju inte det.
Nej, alltså den myten måste vi ju slå hål på, att man skulle bli mer våldsbenägen.
Mm.
Alltså, jag vill liksom så här, finns verkligen sambandet psykisk ohälsa och våldsbenägenhet?
Ja, men det gör det.
Ja, och jag tror så här, det måste såklart finnas i form av att du har ett missbruk.
Mm.
För då är det självklart att det ökar när du intar någon typ av narkotika, alkohol, alltså det är ju verkligen bevisat. Men det finns också då ett samband mellan våldsbrott och annan psykisk ohälsa.
Ja, men problemet är ju liksom att så här, Det är ju ofta så att de som, det var också något dåd här i Gamla stan, nu minns jag, tror det var samma år som Anna Lind blev mördad, fast det var några månader tidigare.
Mm-hmm.
Han som gjorde det, jag tror att det var då det kan ha varit då det var någon galning som körde bil genom typ hela Gamla stan.
Just det.
Och han var också sjuk.
Mm.
Men det är ju, problemet är ju när man använder den psykiska ohälsan för att liksom lyfta. Det var inte det som var det värsta, att han var psyk. Jo, det kanske är jävligt hemskt att om han har varit sjuk och inte fått hjälp för sin psykiska ohälsa. Det var ju samma sak som han, den här dokumentären som Rättegångspodden gjorde och som sen också gick ut på, blev jättestort i massmedia, med den här pappan som var jättepsykiskt sjuk och som kastade ner sitt spädbarn i
den här kraftverket.
Ja, precis. Mm. Och det visade sig att han hade inte fått den hjälpen han skulle ha. Han hade inte fått sina mediciner. Och det är för jävligt.
Mm.
Men lägg inte skulden på honom då. Utan lägg skulden på vården som inte har fångat upp hans psykiska ohälsa.
Precis.
Och liksom, jag menar, på något sätt är det ju vårdens fel att han gjorde det.
Men också så här, okej, då kanske det sambandet finns, men det är ju inte det övergripande, det som är det farliga när någon drabbas av en depression.
Nej, precis.
Här pratar vi ju tunga psykiatriska diagnoser som samhället har ansvaret över att ta hand om de människorna.
Ja, och det blir ju ett problem när det hela tiden lyfts. Åh, nu var den personen var också sjuk. Jo, fast tänk hur många det finns som har psykiska diagnoser och sjukdomar som inte gör några brott.
Precis.
Det är ju och, det som
och
är
hur många som gör brott som inte har en psykiatrisk diagnos.
Alltså, precis. Ja, så, typ som Anders Breen Breivik.
Ja, men precis.
Han var helt frisk.
Ja, det visade väl också att han var det som körde lastbilen på Drottninggatan.
Ja.
Han hade inte heller någon.
Nej, men det var ju ondska.
Okej, okay, mig nästa. Mm. Den är så viktig.
Mm.
Det är att, och den här händer hela tiden, det här misstaget har vi gjort tidigare också. Mm. Det är att man säger att någon väljer att ta sitt liv.
Mm.
Det är ju jätteproblematiskt. Mm. Dels för att dels för att det kan bli ett sätt för vården och samhället att slippa ta ett ansvar av att säga så här: nej, men den personen valde ju det, så nu är det ju kanske skönt för den personen som valde det.
Nu får hen vila.
Precis, och jag kan fatta som anhörig att det också kan vara skönt att säga. Jag vet att vi har haft en diskussion i min familj angående min faste då, att så här, men hon valde ju ändå det, sa någon, och jag bara såhär, nej, det gjorde hon inte.
Nej.
Det kanske är skönt för oss att så här luta oss mot det. Men
det kan ju vara en tröst.
Precis, liksom. Men ingen, alltså så här, det kan man trots allt inte göra. Och för den sakens skull är det ingen anhörig som har liksom en skuld i det ändå.
Nej, men det är ju den psykiska ohälsan som gör att man väljer det. Mm. Men det var ju inte Lisa som tog sitt liv. Alltså,
precis.
Alltså, var ju inte frisk.
Ingen människa väljer det.
Nej.
Utan självmordstankar är en dödlig sjukdom.
Mm.
Depression är en dödlig sjukdom. Mm. Ätstörningar är en dödlig sjukdom.
Mm.
Det är ingen som väljer det. På samma sätt som att ingen väljer att dö i cancer.
Mm.
Vi måste verkligen se det på samma sätt. Och alltså, det uttrycket måste suddas ut.
Mm.
Och sen valde den att ta sitt liv. Nej, ingen väljer det. Sluta säga det.
Mm.
Och jag har verkligen hört det nu så massmedialt senaste året sen Avicii tog sitt liv.
Mm.
Att det är så många som har skrivit det, och när man ska prata om det här självmordet som folk verkar tycka det är klädsamt att grotta i, vilket det absolut inte är.
Nej, det äcklar mig.
Så pratar man också i termer om att den här personen valde det, och det är befängt, för ingen väljer det. Vi måste förstå det nu.
Jag tycker också att alltså så här, jag hade inte tänkt på det innan, men eftersom man liksom ofta psykisk ohälsa lyfts upp då med den här att det är ett offer, eller att man säger att den här personen valde att ta sitt liv, det gör ju att alla runt omkring en psykisk sjukdom glöms bort.
Precis.
Alltså när någon dör i självmord så är det så extremt många drabbade runt omkring. Men de glöms ju bort. Eller alltså så här, man lite typ förringar dem genom att säga, ja, men den personen valde ju att ta sitt liv. Jaha. Men alla runt omkring då? Det är ju det som är, det var ju så man typ bröt lite tabun kring cancer. För man började prata om hur många det är som drabbas när det är en som blir sjuk. Det är precis alla runt omkring. Mm. Det gjorde också att man började satsa pengar. Det lades liksom hur mycket, man satsade jättemycket på cancer just för att man förstod hur många det är som drabbas. Men vid psykisk ohälsa är det typ lite fortfarande så att det bara är den som är sjuk. Och sen är det bara liksom, ja, det är synd om den som står närmast anhörig och måste typ ta hand om personen.
Ja, precis.
Men liksom, de anhöriga är ju lika drabbade.
Ja, men jag tyckte det var jättebra när du och jag fick höra att man pratade om självmord som en psykisk olycka.
Mm.
För det är det.
Ja.
Det är precis det.
Mm. En annan här då.
Ja.
Du som orkar duscha och sköta hygienen kan ju inte må så dåligt.
Ja, ah, det är verkligen, ja, det är så här, man ser ju på en person att den mår psykiskt dåligt.
Ja, precis, liksom. Standard också.
Ja, men precis. Alltså det där är inte heller synonymt. Alltså vad är det för någonting?
Jag vet inte.
Nej.
Alltså jag fattar inte varifrån det kommer.
Nej.
Alltså jag skulle faktiskt säga att när jag är som typ mest trygg i mig själv, alltså när jag när jag mår liksom bra, alltså så här, det är inte bara oj, vad så jävla, men så här, bara det är en helt vanlig dag, det här, men typ idag, det är en tisdag i mitt lilla liv. Vi ställde klockan tidigt för att vi skulle hinna podda innan studion var upptagen och jada jada. När jag mår så, då behöver jag fixa mig som minst.
Okej.
Men skulle jag då gå efter den här fördomen, då skulle ju någon tänka att jag inte mår så bra idag om man jämför med hur jag typ ser ut när jag festar. För jag är ju väldigt lite smink, jag har inte fixat håret, jag har inte gjort någonting.
Och så här, alltså vad är det? Alltså så här, folk, det är jättemånga som så här, vars största intresse är liksom smink, skönhet, make-up. Mm. Alltså du, make-up?
Make? Nej, jag måste make-a mig.
Nej, men alltså förlåt att jag inte bjöd det på mitt 55-årskalas, men... Jag bara makeup. Nej men du fattar, alltså så här, verkligen skönhet, alltså vad fan, ja. Jag älskar skiten.
Ja.
Och du vet så här, skulle då mitt intresse göra att så här, intressera dig för det här, så slipper du psykisk ohälsa. Du kommer inte må så dåligt. Alltså så här, det kommer aldrig synas på
Nej.
Någon.
Och vad då typ så här, ja men vad då, du orkar ju gå ut och festa, så dåligt kan du inte må. Det kan ju faktiskt vara så att personen i fråga som då orkar festa, att dricka alkohol är det enda den personen kan göra för att orka med sin egen ångest.
Ja. Och just det här med att så här, ja men du orkar duscha, du orkar det, bara, men alltså det är kanske enda sättet jag klarar mig.
Ja.
Alltså så här, det finns ju inga rätt eller fel för hur du själv hanterar din psykiska ohälsa.
Nej.
Behöver du gå med balklänning och baluppsättning och den liksom finaste sminkningen ever varje dag för att du ska palla din depression, gör det.
Ja.
Alltså verkligen.
Ja.
Och så här, vi måste någonstans förstå så här 2019 Sofie.
Mm.
Nej men vi måste ju ändå fatta det nu att så här, det kommer inte synas.
Nej.
Det är liksom ingen så här sliten människa också porträtterat i media.
Mm.
Jag tänker exempelvis Sandor/Ida.
Mm.
Att alla då, mamman i Sandor slash Ida mår ju väldigt, väldigt dåligt.
Mm.
Och det syns ju på henne att hon gör det.
Mm.
Men att alla skulle se ut så, så hanterar den karaktären sin psykiska ohälsa. Men så hanterar inte alla det.
Nej.
På samma sätt som allt annat fysiskt. Alltså så här, och allt annat, vi hanterar saker olika.
Mm. Och lite också, det får inte bli så att man tänker själv om man mår dåligt att ja, men jag är ju i alla fall inte det vraket som Sandor/Ida, mamman i den
Nej,
filmen. Jag är i alla fall inte som henne, så dåligt är det ju inte.
Nej.
Men precis, det behöver inte vara ditt sätt att liksom uttrycka din ångest, att
precis.
Inte kunna gå upp från sängen.
Nej.
Alltså många med ångest sover ju aldrig.
Nej,
de kan inte sova, de är uppe Nej. Hela tiden. Och det är också ett problem. Och vissa med ångest måste sova hela tiden.
Ja.
Där är det ju ett individuellt problem.
Precis.
Där är det ju inte liksom samhälleliga strukturer.
Nej.
Ja, denna är ju mest standard. Alltså det är så många här, men ni har ju skrivit mycket samma.
Ja.
Att man ska slappna av så blir det bättre.
Det är ju det med det. Men det är ju personer som inte är, alltså folk som säger det, de vet ju verkligen inte vad, alltså så här, de kan ju inte ha ledigt själva.
Nej. Nej.
Men ja, alltså hela den här, där måste jag ändå säga, den här vågen som hela tiden kommer av självhjälpsböcker, det är meditation, det ska ätas rätt.
Mm.
Alltså så här, om någon drabbas av cancer eller om någon drabbas av en hjärtsjukdom.
Mm.
Visst, alltså hjärt- och kärlsjukdomar, mycket att göra med vad du äter, men såklart inte helt. Men så här, alltså om någon drabbas av cancer, alltså det är väl ingen som trycker upp i den personens ansikte att, men du slappnar av lite, du måste börja yoga.
Ja.
Du måste börja yoga, så försvinner det här.
Precis.
Men om någon får en depression så här, du kanske ska sluta med gluten.
Nej, men
och
jag
sen
tror,
ska du...
alltså, det, så här tror jag är problemet. Nu tror jag.
Ja,
men kanske jag
låt
är ute och vifta här. Men,
ja,
men det gör fan folk hela tiden.
Ja,
så här är det. Meditation, träning, hur man äter, hela den här grejen. Det kan förebygga, tror jag. Individuellt, alltså det funkar olika bra på olika personer. Meditation funkar inte alls för mig till exempel. Jag skulle aldrig hålla på och ändra min kost heller, för jag blir liksom, kan bli sjuk i huvudet av det.
Mm.
Men liksom, ja, men träning och röra mig och göra saker som jag mår bra av. Det kan ju vara också att bara ligga hemma och titta på en film en dag om jag känner för det.
Men du är ändå såhär, fysisk aktivitet, den forskningen sträcker du dig ändå till att tro på.
Nej, inte helt. Jag menar, såhär, jag fattar att hjärnan mår bättre av träning.
Mm.
Alltså det gör jag verkligen. Men hela den här, ja men du kan träna bort dina depressioner och alltså såhär, jag tror att hela den här självhjälpsböcker-grejen,
ja, kategorin,
det kan funka för att förebygga typ vardagsångest, den här liksom, jag vet inte, molande oron som alltid men som många gånger kommer över en, lite så här vardagsstress,
ja.
Alltså den typen av enklare ångest. Precis. Tror jag den kan hjälpa på. Problemet är ju att nu har psykisk ohälsa, det är en, liksom ändå lite trendigt att prata om psykisk ohälsa. Så då blir det att man tar liksom hela den här träning, kost, tarmbakterie-grejen och stoppar in det i psykisk ohälsa-facket så att de som inte själva ännu har någon erfarenhet av psykisk ohälsa tänker att ja, men den personen med depression där, varför tränar hon inte bara? För då blir hon ju frisk.
Du, det
är fucking problemet.
Nej, men alltså förstår du, alltså, det var ju det jag pratade om för några veckor sedan. När jag satt på det här jävla samtalet med någon som skulle göra akupunktur på mig. Men det slutade med att hon har något dietistsnack. Då var jag redan i en ganska så djup depression.
Alltså det är ju att pissa dig rätt i ansiktet.
Jag hade ju en medelsvår depression, fick jag ju reda på någon vecka senare på vårdcentralen. Då säger hon ju till mig bara att jag ska sluta med gluten.
Ja,
men, men det är vanvett. Vad är det du säger?
Det är vanvett. Alltså, det är jag tycker det.
Vanvett, jag tycker med det.
För det är så
ett ord jag älskar, Sofie, från för
så, jo, men så här, alltså oro, ångest, den här vardagsstressen, man måste fatta att det är inte psykisk ohälsa. Det är någonting som tillhör det mänskliga livet. Där har vi också ett problem. Det här tar vi upp jättemycket i vår bok som kommer till våren. Men så här, det är inte psykisk ohälsa. Det är liksom livet. För livet är inte så jävla härligt hela tiden.
Nej.
Som man kan tro om man typ kollar sociala medier hela tiden, som ju vår generation gör.
Mm.
Men så här, så att då koppla det till psykisk ohälsa, alltså det är vi, som vi har också har nämnt, vi har ju en kompis som håller på nu och granska hela den här tarmbakteriehärvan. Men hela liksom lägga om kosten grejen och att kosten har en jättestor påverkan på hur vi mår. Absolut, jag säger inte att det inte funkar för de som påstår att de mår bättre när de har lagt om sin kost. Men förstå hur det spär på fördomarna om psykisk ohälsa för de som mår då, alltså riktigt dåligt.
Men verkligen.
Alltså det, verkligen. Det är helt sjukt. Skulle det vara så enkelt som att lägga om kosten, då hade vi väl för fan inte haft psykisk ohälsa. Då hade vi inte behövt ha mediciner.
Nej,
men det menar ju vissa då också att antidepressiv medicin är onödigt.
Precis.
Jag blir alltså, nej, men jag blir helt jävla skogstoken när jag tänker
på
det.
Men
jag tror att det är problemet.
Nej, men alltså förstå, alltså de som alltså påstår det att så här, var sjätte timme tar någon i Sverige livet av sig.
Ja.
Du menar hånfullt nog att alla de personerna hade kunnat räddas om de lade sin kost.
Ja, om de sa hur levde de egentligen?
Ja.
Du vet den.
Alltså du vet, hade någon frågat mig det om angående min fasta, vet inte jag vad jag gjort.
Nej. Men, alltså. Så, men det är ju vi också som har sett psykisk ohälsa i sin klaraste form, typ som din fasta Lisa och hennes självmord. Vi vet ju hur hon levde.
Mm.
Det var ju bland de sundaste.
Ja, verkligen. Alltså verkligen.
Ja. Och då blir man ju, man blir så jävla förbannad. Mm. Alltså jag fattar inte hur det kan vara lagligt att koppla ihop de grejerna. Så
inte
jag tycker såklart det är jättebra att, med att det kommer liksom nya råd och tips hela tiden för hur vi liksom kan leva bättre. För så som många lever sina liv idag, det är ohållbart.
Verkligen.
Vi kommer jättemånga gå in i väggen. Mm. Vi kommer ha en befolkning som är fan sjukskrivna hela tiden.
Ja.
Och det måste vi göra någonting åt. Där är det jättebra med så här, ja, men tänk på det här och liksom, så här kanske inte du ska äta för den livsstilen du lever så passar inte den kosthållningen.
Precis.
Eller ja, men försök träna lite mer, få in det i din vardag eller försök meditera och hela den grejen för att stressa ner. Men man kan inte koppla det till liksom depressioner.
Nej, men det går
inte. Ätstörningar. Eller ännu tyngre psykisk ohälsa. Det är, alltså, det är så jävla befängt.
Ja, det är verkligen det.
Ja. Ja, här är en intressant, alltså som någon har sagt då till den här personen, som har typ såhär, det här är ju ingenting man vill liksom skryta med.
Okay.
Då har någon sagt så här: snyggt att skriva det på CV:t.
Men
det är också en intressant diskussion, för alltså, det vet jag faktiskt också på tal om Christian Dahlström, han har ju en podd som heter Sinnessjukt.
Ja.
För jättelänge sedan gjorde han ett avsnitt med en person som jobbade med rekrytering om just liksom alltså rekryteringsprocesser och psykisk ohälsa.
Mm.
Och ska man vara ärlig med sitt mående eller ska man inte det? Liksom? Jag tror att man måste liksom lära sig att se styrkorna i sin känslighet, eller vad man ska säga.
Alltså verkligen. Och sen så här också, om någon hade skrivit, där är vi återigen, landar vi i samma sak. Om någon hade skrivit om sina psykiska åkommor, jag har ganska mycket problem med magkatarr här så jag kan må illa då och då. Okej, hade en arbetsgivare sagt. Mm. Jag har ganska mycket problem med depressioner, jag har haft återkommande i mitt liv. Då drar någon öronen åt sig. Vad fan är det för samhälle? Jag vill inte ha den arbetsgivaren.
Nej.
Och sen fattar jag att så här, det låter väl skitlyxigt att säga jag vill inte ha den arbetsgivaren när man är i behov av ett jobb.
Ja, precis.
Alltså, så här,
ibland måste man ju anpassa sig efter
en verkligen, men att liksom leva i det samhället som där det liksom blir en så här, ett problem.
Mm.
Alltså det gör mig så jävla ledsen och arg och frustrerad.
Mm.
Så här, det, varför jobbar inte alla företag med det i sin jävla företagskultur? Man har en värdegrund och man har sånt piss.
Mm.
Man har liksom schema över vem som ska diska i fikarummet.
Mm.
Ja, jag hoppas verkligen alla pratar om depression också, för det drabbar jävligt många människor.
Mm. Ja, det är så jävla sjukt.
Det är något att skriva på CV. Ja, men du vet såhär, det här kan du inte vara, det här kan du inte prata om.
Nej.
Nej.
Ja.
Det är helt befängt.
Mm.
Skriv det på CV:t, hörni. Nej, men alltså vi är ju starka i det känsliga.
Ja,
det är ju verkligen det vi är.
Verkligen. Jag måste också innan vi avslutar tipsa om det finns ett nytt program på SVT som går nu varje söndag klockan 22, men alla avsnitt finns redan på SVT Play. Mitt perfekta liv heter det, där man får följa 4 YouTubers. 2 av dem har gästat Ångestpodden.
Jajamän.
Där man får följa dem i så när de går i gruppterapi.
Mm.
Och det är liksom väldigt naket. Jag såg att en av dem som var med, Jocke, Heja Internet på Instagram, han hade så här lite frågestund om programmet. Och då var det någon som hade skrivit bara, jag blev jättetriggad av programmet. Han bara, men okej. Då kanske du inte ska titta på det. Men det är ju också hela den här, men det kan vara triggande. Okej, så då ska vi inte prata om det.
Nej, men det går
alltså,
inte.
Jag tror att man måste, alltså, om man vet med sig att man är i en period i livet där man kanske blir triggad av vissa saker, då tycker jag att det är upp till en själv.
Det är ens egna ansvar.
Ja, att akta sig för vad man konsumerar.
Alltså så här, sociala medier och samhället kan inte vara uppbyggt för att skydda dig.
Nej.
Från saker som triggar
för
dig.
För det är ju också liksom, alltså så här, politikernas och alla makthavares liksom skydd på något sätt. Ja. Det är därför de inte pratar med en psykisk ohälsa. För att det kan faktiskt vara triggande.
Man kan liksom inte varna hela tiden och säga, triggervarna, ni måste triggervarna det här. Nej, det måste vi inte.
Nej.
Du måste direkt kunna stänga av saker och ting.
Mm.
Lyssna inte på avsnitt om ätstörningar om du vet att det triggar dig. Och sen så angrip liksom den som har skapat avsnittet, programmet, vad som helst.
Mm.
För att det är upp till dig.
Mm.
Jag är så trött på det. Jag tycker inte att det är upp till dig vad som triggar dig. Annars skulle vi behöva märka ut saker exakt hela tiden.
Mm.
Och så ser inte livet ut.
Nej. Och programmet är i alla fall jättebra och man vill ha en ärlig bild bara av, men jag vet att det är livet. Det är liksom alla de 4 som man följer. Det är då Jimmy Starr, Heja Internet, Felicia Bergström och Sabina Desiree. Och alla de är på helt, helt olika stadier i liksom ångest, oro, psykisk ohälsa och bara typ hur livet är.
Ja.
Eller så här vad man har i bagaget. Och det är bara väldigt ärligt. Alltså det, på något, nu har jag sett alla avsnitt redan.
Ja.
Vi är med faktiskt lite i avsnitt 2.
Oj.
Men
vilken ära faktiskt.
Ja, verkligen. Jag blev helt chockad. Jag bara, oj då, för fan vi. men man vill ha mer. Alltså jag vill verkligen ha mer av typ de här programmen. För det är bara så jävla äkta. Och det är liksom livet i sin renaste form på något sätt. Och då var det så fint för, så här, spoiler alert, men i sista avsnittet så har de då en liten återkoppling typ, och då säger Sabina att bara, men nu känns det som att jag har kommit till ett stadie där jag är så jävla trött på att må dåligt, men jag tror att det är bra. Och när hon sa det, jag bara, fy fan vad sant det är. Alltså du måste komma till ett stadie där du är så trött på din ångest, för då sker förändring.
Det tror jag med.
Det är bara då du kan bli tillräckligt peppad. Alltså att liksom söka hjälp eller bara så här, nu bryter jag fan de här mönstren. Sen kanske du bryter det ett tag, sen går du 2 steg tillbaka.
Ja, liksom, men så är det.
Men det var så jävla sant när hon sa det bara. Att bara jag tror att i den här alltså uppgivenheten och att man blir så jävla trött på sitt eget mående. Ja. Det är liksom först då det sker en förändring.
Det tror jag,
det
Emma.
Det är så sant.
Jag tror verkligen på hela den grejen. Ja.
Så se det, Mitt perfekta liv på SVT Play.
Ja, nästa vecka vill jag prata lite i introt i alla fall om Anders, jag och hans 23 kvinnor.
Åh, herregud, ja.
Nej, Anders, jag och hans 23 andra kvinnor.
Ja.
Påminn mig om det nästa vecka.
Mm.
För jag tänkte prata om det idag, men vi hinner inte det.
Nej, nu har tiden rullat iväg här.
Ja, men ett grattis.
Ja, herregud.
Grattis till er.
Alltså, shit, vad sjukt.
Och till oss.
Ja, och tack till alla er som har lyssnat på alla avsnitt. Och, eller ja, ni kan inte lyssna på alla avsnitt. Ni lyssnar på dem ni känner att ni kan lyssna på eller vill lyssna på. Och det uppskattar vi.
Nej, men de här 4 åren har betytt allting för oss. Ja. Och nu kommer fler år tillsammans. Och vi hoppas att ni vill vara med oss.
Ja, men jag är en helt ny människa.
Ja, men gör man. Nej, men lova oss att fira idag.
Ja.
Ta en liten skål eller vad som helst för ångestpodden.
Det såg jag någon som kommenterade. Yes, jag som behövde en anledning till att dricka bubbel. Nu Nej. Har jag det.
Yay! Skicka till oss när ni firar ångestpodden 4 år idag. Snälla, jag fan vad glad jag blir då.
Det var härligt.
Ja.
Hej då!
Hej då!